Så, då var klockan ett. Nu är det lite lustigt att jag är så noggrann med tiden. Med tanke på att folket som hjälper mig i mitt team. De som säger att du ska ut och prata på Microsoft Tech Days. Och det är ju jättebra, tyckte jag. Och då sa de så här, jaha, vad är det för ämne? Och så drog de det lite snabbt. Och det är ett ämne som jag brukar prata om ganska ofta. Så jag kände mig ganska bekväm i det. Och de skickade in 6-7 bilder till mig som jag skulle ta med mig. Och så visade det sig när jag åker hit att det är inte 20 minuter som jag trodde, utan en timma som jag ska prata för er idag. Och då är det lite lustigt att jag är så exakt på minuten. Men det här ämnet skulle jag kunna prata om i 3 timmar utan en enda bild. För jag tycker det är förmodligen det roligaste jag håller på med i hela min yrkeskarriär. Jag heter Hans Dahlberg. Jag har ett förflutet på, som jag pratar med någon från Microsoft här. Främst från telekomsidan, där jag har arbetat i Telia Sonera i cirka 10 år. Jag har också arbetat i Ericsson ett antal år innan dess. Vi ska idag prata lite grann om maskin till maskin, eller Internet of Things. Och kärt barn har många namn. Och bara för en sån här lite hur jag ser på vad som är vad och hur det kommer sig att det heter IoT numera istället för maskin till maskin. Det är allt som oftast lite olika delkomponenter. När vi kommer från telkosidan och säger att det är M2M så pratar vi om maskin till maskin kommunikation. Internet of Things är ju egentligen den kommande generationen, nästa internet. Och det innebär att vi också lägger till applikationerna. Hur det påverkar oss både i samhället, privat och på våran arbetsplats. Och jag kommer att gå in lite grann på vilka drivkrafter det finns och vad man kan göra av Internet of Things och vad det faktiskt är. Men nu är vi inte så där jättemånga här. Så nu tänkte jag att vara lite fräck och fråga var ni kommer ifrån och vilken funktion. Ni behöver inte säga namn, den kan vara hemliga. Så vi börjar därifrån. Okej. Okay. Ja. Ja, det var enkelt. Gå över där. Ja, okej. Okay. Ja, all right. Ja, vad bra. Ja, men det är alltid trevligt. Vi är inte så många. Så hade ni varit 500 här så kanske jag hade tagit tid här. Men nu har jag ju gott om tid också. Så att nu utnyttjar jag den till max. Hur som helst, vi ska prata om vilka drivkrafter som finns utifrån vårt perspektiv på M2M eller IoT. Och det är ingen rocket science alls. För ni kan faktiskt vara, för ni, många av er har varit med om det. Det är exakt samma drivkrafter som var när internet kom upp. Drivkrafterna är framförallt när vi tittar på det som vi kallar för B2B, och det kan ju vara mot public-sidan eller enterprise-sidan. Det är att kapa kostnader, bli mer effektiv i vad man gör och få bättre processer. Och då kan vi göra en jämförelse som jag brukar göra, och det är framförallt inom bankindustrin. Vad gjorde bankerna med internet när det kom? Jo, de tänkte så här att det här är ju ett jättebra verktyg för oss att minska våra kostnader och öka effektivitet. Och hur tänkte man då? Jo, man tänkte att man hade ett antal bankkontor. Väldigt, väldigt många bankkontor. Då tänkte man att med den här nya tekniken så kan jag stänga bankkontoret och flytta in i våra hem. Bankkontoren kostar pengar, våra hem var gratis. På samma sätt så tänkte man på den här bankkassören eller bankkassörskan som ni kom med, ni som är lika gamla som mig kommer ihåg att man kunde gå till en kassa där man, de hackade in den här OCR-koden. Och då tänkte de så här, nej men de är dyra de där bankkassörerna, så att vi flyttar in i hemmet och låter de som bor i hemmet vara gratis arbetskraft. För det var vad man gjorde. Man utnyttjade tekniken för att bli mer effektiv. Och då kan man säga, vad fick vi som konsumenter då? Fick vi något? Jo, det fick vi faktiskt. Mot att vi gjorde lite av bankens jobb som de tidigare hade gjort, så fick vi också access och bättre kontroll på våra lån och banktillgodohavanden och så vidare. Och vi kunde ansöka om lån, vi kunde köpa aktier och vi kunde flytta pengar. Och det är det nästa steg. Man tittar först på effektivisering. Sen tittar man, vad kan vi utnyttja den nya tekniken till? Och det var affärsutvecklingssteget för bankerna. Och sker det här då inom IoT M2M? Självklart så sker det där också. Om vi tar en, låt oss säga att vi tar en tvättmaskin. Så sitter jag som leverantör av den här tvättmaskinen. Och jag vet att jag har en garanti mot dem som köper den här. Och för mig när jag tittar på det här så är det en kostnad. Det är en kostnad för att hålla kunden självklart nöjd. Och det är en garanti att min produkt håller en viss kvalitet. Så det är bra. Men det är därför jag vågar lämna en. Men jag har fortfarande kostnad för själva garantiåtagandet. Och då är det så att då står en tvättmaskin i ett hem. Så är den med IoT M2M uppkopplad såklart. Och då kan jag sköta kanske 70% av servicen remote. Vilket är jättebra, så det blir en kostnadsbesparing. Och på samma sätt som att om den då är uppkopplad, på samma sätt som med bankerna, så kan jag utnyttja det till ny teknik. Jag kan alltså få en bättre produktlista på min tvättmaskin om den är uppkopplad. Jag kan göra lite enkelt en app som bara säger att nu är tvätten klar. Och har det ett värde? Ja, kanske. För sådana som mig som går in och gör, jag skiter i hur tvättmaskinen är, bara hur mycket snygga knappar och lite sådär. Det är så jag bedömer om de är bra. Kanske inte det bästa sättet, men det är så jag funkar. Men det finns ju faktiskt ett scenario där jag säger att det hjälper mig i min vardag. För att om jag har tvättmaskinen i källaren i ett hyreshus eller i en villa, så vet jag ju faktiskt när det är dags att byta. Jag får ett meddelande om det. Ofta står de och piper för sig själv i källaren. Så det är en product feature. Sen har vi det som vi kallar för livskvalitet, eller också kan man säga the funny things av teknik. Och internet så vet vi ju miljarder saker som har hänt, bara för tekniken möjliggör det. Och det vet man inte. Ibland är det så att man skapar någonting som sen blir någonting annat. Och jag tycker Facebook är ett bra exempel på det. Facebook som det ser ut idag är väldigt avancerat, men från början så var det ju bara ett sätt jag laddade upp mina bilder, en enkel cloudtjänst. Men för mig första gången jag sa ja, det kan vara bra att ha dem sådär, men det var ingen jättestor revolution tyckte jag. Men Facebook och sociala medier är mer än så. Det är faktiskt ett sätt att interagera med kunder. Det gör vi själva inom Telia Sonera. Vi löser väldigt stor andel av våra kundärenden via sociala medier. Det är också ett sätt att marknadsföra produkter och faktiskt sälja produkter. Och på samma sätt så är det inom M2M IoT. Det utvecklas en rad olika saker. Vi har den uppkopplade, alltså den fysiska lekplatsen där ungarna kan leka och hoppa runt, och den är fylld med sensorer, utvecklas av ett svenskt företag faktiskt. Och med den så kan du faktiskt tävla mot andra barn globalt via sociala medier. Och det här är ju ett sätt som, om man tittar på det, så är det ju en fördel att ungarna faktiskt rör sig utanför sitt eget rum där de sitter och gamar och faktiskt tävlar fysiskt. Så det finns värden. Det i sin tur kan ju bli en marknadsplats eller ett pedagogiskt instrument att man kan använda det till någonting annat. Livskvalitet kan ju också vara att man kopplar upp den här pillerburken, medicinburken, som om du inte öppnar locket är uppkopplad så den skickar mig ett sms. och säger du har glömt att ta i medicinen. Och det kan vara fantastiskt bra om det, speciellt om det som i mitt fall min förvirrade mamma som inte tar sin medicin, så kan jag faktiskt ringa till henne eller ringa till någon i hennes närhet och låta henne ta medicinen. Så det finns en rad olika saker som ny teknik möjliggör. Håller ni med? Ja, det var tur. Ja. Vi är så lyckligt placerade i världen så vi finns i den nordiska baltiska marknaden. Och den är långt, långt framme vad det gäller IoT M2M. Så tittar vi på bara ett snitt på hur många prylar vi har runt omkring oss som är uppkopplade, så det är 4 gånger fler än i övriga länder. Vi har en tillväxt på den här marknaden som är 23% per år på uppkopplade prylar i jämförelse med 15% globalt. Förra året så var det faktiskt, nu börjar världen komma ikapp lite. Förra året så hade vi dubbel tillväxt på de här marknaderna i förhållande till de övriga. Och vad beror det här på då? Är någon som har en gissning? Varför är vi så duktiga på det här? Det finns några fundamentala orsaker. Först och främst då är det så att vi har haft genom årens lopp en väldigt hög internetpenetration i kombination med mobilpenetration. Så den mobila internetdelen, och det är ju det vi pratar om väldigt mycket när vi pratar IoT M2M, är en förutsättning tekniskt för att det ska kunna utvecklas lösningar. Men det finns flera saker. Vi har också världens högsta, om man tittar på oss som mobiloperatörer, så kan man säga om vi tar runda slängar så finns det 10 miljoner mobilabonnemang så att säga i Sverige. Av de 10 miljoner så är dryga 2 miljoner redan idag uppkopplade till maskiner, så det finns ingen person emellan. Och varför är det så? Då kommer vi in på skäl nummer 2. Och det är att vi har väldigt bra regulatoriska förutsättningar för maskin till maskin och IT. För vi tidigt kom ut med en sak, och det var att vi kopplade upp våra elmätare så att ni skulle få möjlighet att mäta er en elförbrukning. Inte i realtid, men kanske månad för månad. Och det här var ju ett antal år sedan. Jag tror det är 7:e generationen någonting elmätare. Men vi var först i världen med det. Andra saker som är regulatoriska som man kanske inte tänker på men som kopplar upp maskiner, det är att när man betalar med ett kreditkort på restaurangen så det är uppkopplat, och det är också regulatoriskt för där måste vi betala, vi får inte lämna ifrån oss, eller vi får, men de som har restaurangerna får inte ta emot kortet och gå bakom disken och skimma det om man hårdrar det, så därför finns det krav på dem att de måste ha maskiner som du betalar vid bordet. Det är EU-reglering på det. Andra saker som är reglerat är att det måste finnas larmsystem i hissar. Det måste finnas bilar som från med nästa år är uppkopplade. Men det som heter e-call, så att om jag har en kollision så ska den kunna larma till SOS. Sen finns det lokala regulatoriska förutsättningar som är bra för det här. Vi hörde några från kommuner här. Det kan vara att man sätter in upphandling och säger så här att ja, om ni ska skjutsa runt på våra kära skolbarn, då måste ni ha en alkomätare i bussen. Det är typiskt också lokalt. Så bra regulatoriska förutsättningar, rätt teknik i början. Och sen den tredje, och det är att vi har en bra mix mellan stora och små företag i de här länderna. Vi har sådana företag som oss, Ericsson och så vidare, i kombination med mindre startup som får rätt förutsättningar för att bli globala. Och det kan vara Spotify och det kan vara Klarna och det kan vara alla möjliga. Det är fantastiskt många så kallade unicorns, alltså de extrem tillväxt som kommer härifrån. Vi rankas globalt som, Stockholm rankas globalt som det näst bästa i världen vad det gäller innovationer inom ny teknik efter Silicon Valley. Och det ser man också på värderingen av de företagen som är ute. Och varför är det så? Jo, dels så är det så att om du har väldigt starka IT- och telekomföretag på en ort så får du också massa offsprings från det. Universiteten satsar mer på det. Det blir oftast, som vi har i vårt företag, ganska stora omorganisationer mellan jämna mellanrum, som i sin tur gör att det blir olika typer av andra verksamheter runt omkring. Så de tre delarna är de huvudsakliga orsakerna till att vi har som vi har det idag. Vilket är fantastiskt bra, och det ska vi utnyttja såklart. Så, om vi tittar på tillväxten lite mer segment för segment, så är det så att det finns några faktorer som, eller några segment, industrier som växer mer än andra, och några som faktiskt har redan växt. Ett exempel på det som jag brukar ta upp, det är tillverkningsindustri. Tillverkningsindustrin har ju haft M2M IoT-lösningar ganska länge. Det började med robotiseringen av industrin. Så den har funnits länge. Så den är inte sådär jättekraftig tillväxt på. Men det är själva tillverkningen. För att vara industri är idag, så är det att de produkterna som industrin tillverkar förändras också. Ett exempel på det är General Electric som gör flygplansmotorer. De bygger in IoT M2M i deras egna produkter. Då kan man säga, vad är det industri då som är? Nej, det är kanske mer transport som faktiskt växer. Men själva industriella tillverkningen, den står ganska stilla. Detsamma gäller för infrastrukturer. Där har vi också ganska bra uppkopplingar idag. Ganska bra koll på läget med att ta in data. Därför ser man samma typiska såna här hockeystick inom det området. Men det är fortfarande, vad gör man av den datan? Jag återkommer till det senare. Tittar vi på den här, så växer det som kommer att växa absolut mest över tid. Det är olika konsumentprodukter som är uppkopplade. Och då pratar vi allt ifrån robotgräsklippare till tvättmaskiner och allt ni kan tänka er ni har i ett hem. Eller ni bär med er är oftast det. Det kommer att vara i antal uppkopplingar det största. Och när vi pratar antal uppkopplingar, så finns det några företag. Intel är ett, Ericsson ett annat, vi är faktiskt ett tredje. Vi gillar att slänga oss med några så här, det kommer att bli miljarders prylar. 50 miljarder körde Ericsson för några år sedan, det kommer ni aldrig ihåg. Och de sa innan 2020, 50 miljarder uppkopplade prylar. Vad tror vi om det? Jag kan säga att det har redan passerat det. För jag tittade lite grann på definitionerna sen. Jag brukar säga internt att djävulen är alltid i detaljerna. Och tittar man på hur man definierar en uppkoppling, så är det egentligen fysiska prylar som är uppkopplade på ena eller andra sättet. Det är man ganska vid. Det här var ju några år sedan, så man tog i lite och sa, för säkerhets skull så tar vi det mesta som är uppkopplat, och det inkluderade allt från sådana här set-top också, alltså tv-boxar i hemmet, till det här lokaltrafikskortet med RFID, och dessutom så kunde vi också ta med alla sådana här skipass när vi åker i fjällen och sådär. Och det är klart som tusen blir mer än 50 miljarder så här. Vi är kanske 100 miljarder nu. Så att det är inte, jag vet inte det måttet om det är speciellt bra. Det är mer resultatet av uppkopplingen som jag tycker är intressant än själva antalet uppkopplingar. Men en sak är säkert. Antalet uppkopplingar, det ökar så här. Med olika fysiska prylar. Och det ser vi inte minst på vår egen affär som är extremt stor där. Om vi tittar på den här, så har vi försökt bundla ihop ett antal. Så i det som heter People, så lägger vi till exempel inte bara människor, utan faktiskt det som är kopplat till människan. Om jag har en jakthund som springer bort, så är det faktiskt i people-segmentet. Men i people, och den kanske tyngst vägande delen, är healthcare. Och healthcare kommer att utvecklas inte riktigt på samma sätt. Och man kan dela in healthcare i lite olika segment. Och jag kommer ju ta några exempel på det också. En annan som växer extremt mycket är såklart building. Och den är, building kan vara många delar. Det kan vara kommersiella fastigheter eller mitt hem växer. Och sen har vi vehicle. Och vehicle är ju extremt stark tillväxt. Det finns ju idag inte, ni kan inte gå in i en bilhall idag utan att de här bilarna på något sätt är uppkopplade. Ibland får ni betala för det och ibland behöver ni inte betala för det. Ibland så behöver ni, köper ni till så att ni kan sköta motorvärmaren och betala några tusenlappar för det. Volvo hade ju tidigt den här on-call. Från början så var ju det en säkerhetsdetalj liknande det här e-call. Och då hade de så här, jag tror det var en till två personer av 100 som valde att köpa till den här säkerhetsfunktionen, så krockar jag så går ett larm. Sen tog de samma pryl och så kopplade de bara den till motorvärmaren. Då var det lite skillnad, kan jag säga. Då var det typ 30 av 100 som var intresserad. Så vår egen dödligheten bryr vi oss inte så mycket om. Men jäklar, det är viktigt att vara varm om stjärten på vintern. Det kan jag säga är viktigt. Och där ser vi lite grann hur man resonerar själv. Det gör man väl inte tänka på att man är med om en olycka. Men man kan se framför sig att när man har hyrt en stuga i fjällen och det är kallt och man ska åka till skidbacken, då vill man ha varmt. Det är positivt. Så att det är klart, här ser ni lite grann. Jag ska försöka mig på att gå in på några stycken av de här lite mer noggrant. Eller noggrant och noggrant. Om ni såg de här bilderna, eller vi gör så här. Om vi tar bilen, eller automotive, det är ju egentligen inte bara bilen. Nobina var där. Där, precis. Ni har ju kopplat upp mycket bussar och annat, eller hur? Varför gör ni det? Ja, kundnöjdhet, det är en viktig del. Och det här med IoT M2M är ju mångt och mycket lite grann. Jag brukar säga att Tesla, eller jag har sagt det flera gånger faktiskt. Tesla är motsvarigheten, bilarnas svar på en iPhone. Och varför är det så? Jag tror att vi har någon reklamskylt där uppe som jag gick förbi. Det är faktiskt så att om ni köper en Tesla idag och så köper ni en motsvarande, ja, vad ska vi säga, en Renault, säger jag. Jag vill inte klanka ner på Volvo i Sverige. Men ni köper en sån, en av varje, och så går det 3 år. Så den Renault som ni hade köpt för 3 år sedan då, så jämför ni den med den nya Renault som de har i skyltfönstret, så har den massa nya coola funktioner, eller hur? Den är ju bättre än den du köpte. Köper ni en Tesla och gör en motsvarande övning, så visst, det kommer att vara skillnader. Men väldigt många av de här nya produktfunktionerna har du redan kvar i din bil, för den uppgraderas över tid. Den är som en iPhone, den laddar ner en ny mjukvara med jämna mellanrum. Säg att samma skandal som Volkswagen råkar ut för, nu är det helt omöjligt att Tesla kan råka ut för det, för det är ju en elbil, men säg att det vore någonting annat med bromsar eller liknande, så hade Tesla löst det där på några timmar. De hade pushat ut en ny mjukvara, för att de bygger processorkraft väldigt nära sina core-komponenter. Så den processorkraften som finns i en Tesla är gigantisk. Den har också en möjlighet att ta emot data på ett annat sätt än vad traditionella bilar. Och nu ska vi ha en liten frågetävling. Om jag tar en genomsnittsbil, och nu ska jag vara väldigt snäll och säger att den drar alla nya bilar. Och så utrustar vi dem med alla såna här produktfunktioner de har. Så drar den max 2 megabyte per månad. Vad tror ni är motsvarigheten på en Tesla? Någon som vågar sig på en gissning? Nej, inte riktigt. 1,6 gigabyte dock. Men om man tar de jämförelsetalen, så gör det att om man tar Tesla å ena sidan och så tar vi alla andra världens bilar, alla andra, så äter Tesla mer datacom än alla andra världens bilar. Då förstår ni att man har byggt in kommunikation och intelligens i bilen på ett helt annat sätt än alla andra bilar. Men de har ju börjat från ett vitt papper. När vi pratar bilar eller bussar för den delen, så kan man ju se det här ur flera dimensioner. Man kan se det ur ett kundperspektiv, och då är det så, jag som förare, jag har ju vissa behov. Jag vill veta vart jag ska åka. Jag vill ha lite kontroll på min bil, att den mår bra. Att ingen helst inte gör inbrott i den. Jag har den typen av behov. Är jag passagerare, säg att jag har mindre barn och åker upp till nyss nämnda stuga i Sälen, så vill jag ju det går lite ihop med förare faktiskt. Jag vill ha lite lugn när jag kör. Men unga, de vill ju faktiskt kolla på Netflix och de vill köra online gaming och de vill göra massa saker. Så det är ju en del av vad, om vi pratar uppkopplade bilar, har för betydelse. Men det finns flera aspekter på det här. Samhället är ju en annan intressent när det kommer till bilar. Därför så finns den här e-call-regleringen som kommer för alla nya bilar. Men det finns ju fler, man kan ju dra det där något steg till. Om ni tar en modern bil idag så har den alla möjliga varningssystem och den hjälper ju också till med aktiv körning. Det är antisladdsystem, antibroms och gud vet vad alla system heter. Treställiga förkortningar borde jag kunna allihopa eftersom jag kommer från Ericsson och Telia. Men den här informationen, varför inte utnyttja den? Den utnyttjar ju egentligen bara i miljön runt bilen. Varför inte ta den informationen och skicka den vidare? Om jag kommer i en halkig kurva någonstans och det sladdar till. Det behöver inte ens hända en olycka. Men tillräckligt mycket för att identifiera att det är halt i den här kurvan. Varför inte ta den informationen och skicka den till bilarna bakom? Så att man i lugn och ro får antingen en varning eller att jag autobromsar inför kurvan. Och den här tekniken, då ska jag säga, det är rocket science. Nej, det är det inte alls det. Det finns ju redan idag. Allt det här finns. Alla verktyg för det här finns. Varför händer det då inte? Jo, en anledning till det här är att det är ett av de stora utmaningarna på ny teknik, och det var samma med internet i början. Det är att det stuprörsbeteenden för tekniken är inte tillräckligt standardiserad riktigt än. Plus att det finns också en möjlig väg för olika aktörer att sätta lite skyddsväggar kring sin egen affär. Därför är det kanske inte så intressant för ett bilföretag att säga ja, men vi har den tekniken, vi delar med oss den med alla, för då blir man ju lika som alla. Men det kommer att hända, för det har hänt med trepunktsbältet, det har hänt med airbags och det har hänt med en rad olika. Så till slut så sluter industrin upp, men det tar lite tid. Men det finns mer intressenter kring automotive. Vi har samhället mer, och jag kan bara fortsätta, det finns lite tråkiga delar. Samhället vill också kontrollera och minimera våran kör- och koldioxidutsläpp, så de vill helst att vi betalar vägtullar, och då kan man ju klart utnyttja ny teknik, och de vill att vi betalar skatt baserat på hur mycket koldioxid vi spyr ut och sådär. Går ju också att använda den här tekniken till. Men det finns andra mer intressanta drivkrafter, och det kommer från övriga industri. Säg att det är ett försäkringsbolag, så det här som pay as you drive, är det någon som har talat om det? Någon? I grunden så kan jag basera försäkringspremien på, inte bara traditionellt som det har varit, på vilken typ av bil. Om jag var 18 år, jag vet jag inte riktigt vad det ser ut som det, men inte riktigt. Om jag vore 18 år, köper mig en någon BMW 3-serie med massa hästkrafter begagnad, då har jag inte råd. Då kostar den mer än hela bilen per år att försäkra. Men om jag är en 52-årig kvinna, bor i Bergslagen, nu tar jag min syster som exempel, hon är inte 52, men hon är elak på mig, men, kör väldigt lite, då blir det just ingen premie. Men det är inte riktigt rättvist, för det bygger lite på statistik det där. Det är ju faktiskt så att okej, där jag bor, det är en parameter, men den är ju inte riktigt rättvist. För oftast där jag bor så har jag ganska bra kontroll på bilen. Det är ju där jag parkerar som blir mer viktigt. Om jag åker till ett skumt kvarter här i Kista och låter bilen stå här på i 14 dagar, då kan jag lova dig att det kan hända något med den bilen. Betydligt mer säkert att ställa den hemma vid min villa än här. Och det är ett sätt att mäta det på. Och om jag är 18 år så är det inte säkert att jag kör som en biltjuv. Jag kan ju faktiskt vara en väldigt försiktig kille som tar väldigt lugnt i trafiken, men då blir jag straffad av de som inte tar det lugnt. Likväl som den där 18-åringen som är vild, han kan ha en pappa som är ännu vildare. Det tar inte hänsyn till det heller i försäkringspremierna. Så därför kan det bli intressant att mäta hur man kör för att få ett bättre underlag för att debitera de här försäkringspremierna. Men mer intressant är att jag kan påverka ett beteende. Och det tittar ju försäkringsbolagen på. För de är ju måna om att få ner så mycket olycksfall som möjligt i trafiken. Så de tittar ju på hur man kan påverka med lite olika krafter oss att köra lite mer säkert. Så de är ett exempel. Men det finns andra som är intresserade av en uppkopplad bil. Framförallt de som säljer och återförsäljer bilen. De har kanske en marginal på, inte vet jag, 3% på en ny bil. Eller knappt det. De tjänar pengar på eftermarknaden. 50% av, jag tror det var 50%, mer än 50% som är direkt relaterad till service på bilen. Och så är det hur man säljer produkter till bilen i övrigt. Så det är klart, om de kan få rätt på när det är dags för service på din bil och säga så här, ja men kära kund, du kanske ska få ett erbjudande nu. För de har ju en jättemånga konkurrenter där ute, men kan de få kontroll på det här och ge dig ett erbjudande? Kanske till och med över tid kan ge dig ett erbjudande på att byta in till en ny bil. För de vet ju mycket väl hur bilen mår. Under förutsättning att det inte är några plåtskador, så kan ni få en ganska exakt marknadsföringskanal. Så uppkopplade bilar är intressant och därför växer det. Vi själva säger, om ni ser den här texten, så går den inte riktigt ihop med den här. Ser ni här? Här säger vi att tillväxten är 36%. Och sen säger vi helt plötsligt här att 2018 är det 50% av bilarna som är uppkopplade. Och de som kan lite om bilindustrin inser att det finns inte så många nysålda bilar som är uppkopplade, så att det blir 50% innan 2018. Så därför är våran profetia lite grann det att det kommer att vara mer uppkopplingar som sker än från biltillverkarna själva, där du kopplar upp det direkt. Det vill säga att man kopplar till intelligens till bilen i efterhand också. En stor trend där. Smarta hem till smarta städer i Norge. Jag bara pratar. Ställ frågor. Det är bara upp en hand så ser jag. Jag pratar både på in- och utandning, men det vet teamet att det brukar jag göra. Smarta hem. Om man tar ert hem idag, där ni bor, och tänker på hur många som vill koppla upp prylar och koppla upp er, så är det en armada av aktörer. Men det finns 4 stora kluster. Det finns elbolagen som vi var inne på tidigare, som är det vi kallar för utilities, el eller vatten eller gas om man har det. De kommer från ena hållet, vill gärna koppla upp och ger värden eller ger till och med en kommunikationstjänst ibland. Sen har ni från andra hållet så kommer vi, telekombolag med uppkopplade prylar i form av tv-apparater och mobil eller internet och så vidare. Och sen har vi en tredje aktör och det är larmföretagen. Och de går ju väldigt hårt in på IoT M2M idag. Det är alltifrån att du ska fjärrledes kunna öppna och låsa, stänga. Jag har själv en sån. Fantastiskt bra. Jag skaffar bara ett lås. Eller jag har ett larm sedan tidigare. För jag pratar med min larmleverantör och så frågar om hur är det här i området, hur mycket inbrott är det och sådär. Och de brukar ha bra lokalkoll sådär. Och då kunde man konstatera att det var 2 saker som hände i mitt område. Bilar var ett. Och då var de så fräcka så då bara körde de upp bilen på en truck och så drog iväg med den. Det var inte så att de knackade en ruta och tog någon grej som de hade glömt. Men gick de in i bilen, de knackade aldrig rutor förresten, det fanns inte. De är mycket mer raffinerade. De har väl kodat av några nycklar och grejer. De öppnar bilen och det har hänt mina grannar flera gånger. Så kommer de ut, bilen står där, så öppnar de sig helt tomt inuti, för de tar instrumentbrädor och allt. Rubbet. Ja. Ja, jag bor i Bromma faktiskt. Ja. Så där går det helt till. Nej, men då gör man det. Och sen och köper aldrig en Range Rover, kan jag säga. Nej. För det, och det har, förresten, har man råd med en Range Rover? Kanske man har råd med försäkringspremien, för den är på väg. Så. Men då, och sen gör de det en gång till. För när du har fått det nya instillighet, då vet de att det är nya prylar också. Så hämtar de det en gång till. Så det hände. Inte sådär jätteofta, men det hände. Och så var det en sak till som hände. Det var sällan eller aldrig normala inbrott. Utan de låg och spejade utanför villorna. Och så när de ser att folk åker iväg och ska handla på en lördag, eller man tar med sig ungarna och sådär. Och speciellt om tonårsbarnen går sist, då bara gick de in och öppnade dörren, för de låser aldrig. Så de flesta inbrotten var det aldrig. Det var öppet. Och det var för ungrackarna inte tänker på att låsa. Och ännu mindre att larma. Men låsa är det första hindret. Så det behöver de inte ens krossa rutan. Så därför har jag skaffat en sån här. Så när man stänger igen dörren så tar det 2 sekunder. Så är det så låst. Och så man koder och RFID-brickor och så. Och det är också bra för ungarna har en tendens till att slarva bort saker. Så varför kan man ge dem en fysisk nyckel? Och de slarvar ju oftast bort det med, tillsammans med plånbok eller någon handväska eller något. Så det är lite riskabelt. Det är tips om ni har tonårsbarn. Men om man tar hemmet så är det larmföretag, telcos och utilities. Och sen har vi den fjärde som ställer saker och ting lite på ända. Och det är sådana här OTT-företag. Over the top. Och de kommer in och säger så här, ja, vi skiter väl i hur det ser ut det här, men bara vi har internetaccess så löser vi det. Och så gör man ett företag som heter Sonos och så kopplar man det till en musiktjänst som heter Spotify och så kör jag det hemma. Och jag som konsument då, hur mycket bryr jag mig om de här? Inte speciellt mycket visar det sig. Jag tycker det är väl okej. Är jag intresserad av att sänka min värmekostnad på 10%? Nej. Vi har inte så höga räkningar i Sverige så att det är värt besväret. Är det någon som gör det åt mig utan något större problem? Ja, då är jag intresserad. Annars bara. Vad är man intresserad av i ett hem, tror ni? Larm. Det är riktigt. Larm och säkerhet finns. Eller trygghet. Ska vi ta det. Själva larmet bryr vi oss inte så mycket om. Vet ni vad vi bryr oss om? Det är att det är en skylt som det står ett larm på utanpå dörren. Det är vi mer, det är vi betalar för. Men däremot så när det kommer till saker som vi riktigt värderar högt, det är våran familj. Så att jag är mer mån om att min 12-åriga dotter som ska ta sig från skolan till hemmet, att det är säkert. Och det är vi beredda att betala pengar för. Och vi är beredda att ha viss kontroll, till och med sån kontroll så att det kan påverka det här man säger med privacy. Det vill säga att jag faktiskt stort sett följer min dotter eller min son från skolan och kan se det tydligt och får jag avvikelser. Och sånt är jag intresserad av. Själva larmet till hemmet, nej det var inte sådär. Bara jag har en lapp på dörren så ordnar det sig. Jag får en liten premie på försäkringen och ja, det ger sig. Det kan ju hända saker där också men folk bryr sig inte om det. Jag skulle kunna prata om larmindustrin också, det är lite intressant. Vad vi egentligen betalar för. Men det är en annan femma. Man är faktiskt intresserad av saker som underlättar min vardag. Det är man intresserad av. Och därför ser vi företag som Linas matkasse och andra, de växer. För det underlättar det här. Vi har gjort sådana djupintervjuer med folk och det var någon som hade uttryckt sig så här. Om ni kan bringa någon som helst jäkla ordning i min ADHD, vad sa, ADHD-kaos i hallen varje morgon, då är jag beredd att betala vad som helst. För då ska det planeras när ungarna ska köras till träningen efter skolan, vem som köper maten, vem som gör maten etc. Allt det här. Det är folk beredda att betala. Och där ser vi också en tillväxt på de här alla företagen som gör servicetjänster. Vi ser att rutavdrag och även läxor och allt sådär växer. Så saker som gör att jag kan få en enklare vardag, det är folk beredda att betala. Och då kommer också IoT M2M in. För det är också upp att om jag nu köper, och det ser man att vi har ett generationsväxling i samhället. För de generationerna, om ni tänker efter, om vi tar någon som är 12-13 år idag. När de får körkort och köper sin första villa. Så är de inlärda med att, vadå, musik, det delar jag, det tar jag när jag behöver och betalar bara för det. Lite grann. Men jag delar den investeringen med många så jag betalar just ingenting. Och de tittar på samma sätt när med bilen. Varför ska jag ha en bil för? Jag behöver den ju bara ibland. Så deras logik är att börja förändra också sättet vi tillhandahåller tjänster och varor. Och därför ser vi nu att bilpoolar faktiskt börjar växa. Och det kommer många nya initiativ där. Men på samma sätt så ser vi i hemmet att de också kommer att adressera samma typ av logik. Varför ska jag köpa en jättedyr kantgräsklippare som jag använder 2 gånger om året? Gräsklippare kanske är okej, men är den här kantgräsklipparen? Nej, det är bättre att vi har en pool som vi delar på. Så det är bra att veta var den där kantgräsklipparen är, så att när jag ska ha den så går jag och hämtar den i det här lilla utrymmet som vi har satt upp på tomten, som är för gemensamma prylar. Så den typen av utveckling, att man har pooler med prylar kopplat till hemmet, eller att man kan köpa det som tjänster, är jättetydlig på hemsidan. Nog om hemmet. Vi tittar ju såklart på hemmet väldigt mycket, på vad vi bör göra och på vilket sätt vi kan addera värde i det här. Självklart så gör vi det genom att det finns en, och jag var inne på det tidigare, det här med stuprörsbeteendet när vi bygger lösningar. Det är någonting vi försöker titta på när vi bygger våra tjänster, att vi har mer öppenhet till andra områden. För om jag nu tänker mig, vad händer om jag kan ha en öppenhet mellan mitt hem och den smarta staden, eller min bil och den smarta staden? Det är först då jag får effektiviseringar. Så att det vi försöker göra, det var lite av ett middleware mellan stuprör. Sen gör vi saker i respektive såklart. Men vår vision är att vi måste vara de som hjälper till och egentligen få en transformation, eller en transparens mellan de här delarna. Nu ska vi ta lite digital hälsa. Oj vad jag pratar. Ja, digital hälsa och healthcare är lite intressant. Lite hur jag ser på hälsa och kommunikation där runt omkring är att man kan dela in den i tre stora block. Ett block, det är preventiv hälsa, eller aktiviteter för att hålla dig frisk. Och det är typiskt då att du köper kanske en smart klocka, eller du utnyttjar din iPhone när du springer så du ser hur långt du har sprungit, vilken tid och hur mycket kalorier, eller en smart våg, eller någon kaloriräknare som kan tala om hur mycket kalorier du sätter i dig. Det finns en rad sådana här, en uppsjö med den här typen av appar och egentligen hjälpmedel. Och det är jättebra, för sköter man sig där, då slipper man hamna i den andra boxen som är akutvården. Som också är väldigt uppkopplad, har varit till vissa delar i några år med telemedicin, så att jag kan skicka röntgenbilder kors och tvärs och ha en expert som kan avgöra om det här är ett benbrott eller inte. Ja, nu vet jag inte, jag är ingen läkare som ni märker, men vad det nu är för någonting. Det finns steget inom vården där, det är att koppla upp maskinerna. De, alltså dialysmaskiner och allt vad det är, för de kräver också service. Och de måste också vara ytterst duktiga på att göra det de gör. Så där ser man en stor trend att man kopplar upp dem för att kunna dels vara preventiv och säga att nu behöver det vara dags för service, eller att maskinen inte är tillförlitlig. Så det är en stor trend inom sjukhusets väggar. Den stora delen, den kommer i box 3. För när jag kommer från sjukhuset och in i hemmet så vill jag ha dem uppkopplade också. För där har vi en möjlighet att flytta en del. Om jag kan mäta värden från mig på min kropp så slipper jag vara på sjukhuset. För det är egentligen det man gör på ett sjukhus. Man kontrollerar och säkerställer att allting är bra. Sen kan du behöva vård. Men det är majoriteten av det att kontrollera dig efter att du har varit på sjukhuset. Och här ser vi också en gigantisk trend. Där gör vi också en hel del såna här initiativ inom hälso- och sjukvård själva också. Och utnyttjar egentligen den uppkopplade hemmet. Då kommer vi in på det. Men att vi är duktiga på, för vi vill ju inte lämna ut information, patientjournaler och annat ut på internet. Utan det måste vara extremt säkert. Och det måste vara säkert hela vägen ut. Det som är det komplexa i det här, det är att jag kanske vill dela med mig till flera olika vårdställen eller till mitt försäkringsbolag, och då måste någon säkerställa hela den kedjan. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. Så är det. Den riskerna är, skulle jag vilja säga, extremt viktig att titta på. Därför om vi tittar på vår egen produktion, alltså vad vi erbjuder från Telco, så har vi ytterligare ett lager av säkerhet och lägga på. För vi tror att det är, om du kan vara nära kommunikationsdelen, så kan du hjälpa till med den typen av saker. Men jag skulle vilja säga mitt generella svar här, det är att man måste göra en audit. Är det så att man har applikationer uppkopplade, bilen uppkopplade, medicinprylarna, banktransaktion, vad det nu kan vara, så måste man göra en audit av den. Sen utnyttjar man väldigt mycket av de verktyg som redan finns på internet, men ibland så krävs det att nej, det går inte att köra över öppna internet. Det kan vara en slutledning av det. Men det ska man alltid göra. Om vi tror att det finns en möjlig... Vad vi gör, det är att vi självklart tittar på det där, och så kanske man säger så här, vi kanske begränsar oss själva när vi tittar på säkerhet, så vi gör ett hackathon, eller kan få hacka oss och dra lärdomar av det. Och det ska man nog inte vara rädd för att göra. Man får extremt mycket lärdomar därifrån. För jag brukar ibland säga att det enda som är säkert är att 100% av all kreativitet inte finns i de här väggarna. Det finns nog faktiskt lite utanför också. Och det ska man utnyttja. Så rådet här, gör audit som det är kritiska applikationer, men var öppen för att möta det som är kritiskt och bjuda in dem för att de gör sitt bästa. Men det är extremt viktigt. En annan viktig del av det här är privacy. I och med att vi delar med oss av så mycket data, och det här blir ju ännu mer data, för vi tar ju inte bara oss som personer, vilket min reflektion är att vi gör ganska lättvindigt till Facebook och andra. Vi bara, ni får veta allt om mig och Google. Det är inga problem. Och då brukar jag få frågan, vad händer med uppkopplade bilar eller vad det nu är, bussar eller vad det nu är. Ja, där är vi nog lite mer ordning och reda än vad vi är på de här sociala medierna. Men den data som finns där, om jag analyserar den fullt ut, så behöver jag knappt ha någon mer data. Men det är klart, det blir ju mer datapunkter. Jag kan ju faktiskt säga till och med när jag dammsuger och tvättar och bussen och så vidare, eller bilen. Så det är klart, det kommer också in i play. Så man bör tänka på att det är den samlade mängden data som jag ger till någon. Och det är ju opt-in, opt-out förfaranden på den där. Det är det klassiska sättet. Jag tror att vi som aktörer som arbetar i det här området, vi måste ställa högre krav på oss själva. Så vi tydliggör, för att om man går in idag på en traditionell app, så är det en lista på 15 sidor i liten text och alla bara, ja okej. Okay. Det är liksom inte ens en av tusen som läser igenom det där. Och då tror jag att aktörerna i olika delar av värdekedjan måste tydliggöra, vad använder jag den här datan till? Och lämnar jag ifrån mig den till en tredje part? För då ska du också veta det. För det brukar också stå lite så här. Viktigt. Uppkopplad, vad är fördelarna? Vi har pratat om den här lilla gynnaren tidigare. Och det är inte så jäkla lätt. Här står jag och säger att det ska kopplas upp och sådär. Eller hur? Det låter ju jäkligt bra. Men det är inte så lätt. Tänk om jag nu sitter i ett företag och säger så, jaha, ja men det där, den där Hans Dahlberg snackade om det verkar jäkligt coolt. Nu ska vi koppla upp någon pryl. För att det viktiga här, det får ut data och göra någonting av den data. Men då tänker jag så, ja nu ska jag koppla upp. Jag har en, säg att jag är chef på Hemglass brukar jag ta upp. Jag är chef på Hemglass. Jag hörde Hans Dahlberg, nu ska jag koppla upp Hemglassbilarna. Det är skitcoolt. Ja, hur gör jag då? Ja, i Hemglass så har jag begränsat med IT-resurser oftast. Jag får köpa det här på stan som av kanske något konsultföretag eller en systemintegratör eller någonting annat. De gör oftast en förstudie och sådär, och så tar det lite tid. Äter lite pengar där. Ännu värre är om jag är ett större företag. Ni som jobbar i större företag och organisationer och startar upp ett utvecklingsprojekt, det gör man inte i en användning, det kan jag säga. Det tar några månader och det är beslutsunderlag en hit och en dit. Den här killen har ett bra kvot tycker jag. Han är också... Jag gillar honom faktiskt. Han har en bra skön inställning till livet. Hade jag lite mer pengar så skulle jag ha samma sköna inställning också. Men det han säger här är ju riktigt sant. Det är faktiskt väldigt svårt att göra saker enkelt. Och vi tänkte så här, från våran sida så ska vi försöka dra vårt strå till stacken. Så vi tog fram en tjänst som vi kallar för M2M in the box, men den heter också IoT in the box på vissa marknader. Och M2M in the box, den, i den så försöker vi koncentrera värdet av vad man vill få ut. Oaktat tekniken så är det så att de här värdena som är rörelse, position eller klimat, och det är fuktighet och temperatur och så vidare, det är de värdena jag vill åt i den, om man tar den stora majoriteten av värden. Så om jag har de här värdena, då har jag kanske 70% av de värdena jag behöver. Sen kan jag behöva mäcka lite med 30 kanske, i vissa fall. Så vad vi gjorde, vi satte ihop alla hårdvaror och gjorde en liten låda av det. Därav namnet box. Så att de här tre, den ser ut som en leksak, det är meningen faktiskt också. Den ska se enkel ut. Till och med jag, som har begränsat med förmåga i systemintegration, i alla fall praktiskt, kan koppla upp den här hemglassbilen på en timma. För då tar jag den där lilla lådan, jag väljer vilken sensor som är viktig, eller ibland för allihopa, placerar den i hemglassbilen. Till det så är det en cloudtjänst där jag också kan sätta lite parametrar, att går temperaturen under, om jag nu är hemglass, om ni tänker efter nu, för nu pratar vi affärsutveckling, egentligen mitt favoritämne som vi kan ta ytterligare en timma till om, så säger vi att ja, om jag nu har hemglassbilen, så är det ju massa, ni vet, det är dörrar på dem överallt runt omkring. Och sen kommer ungarna, 10 stycken, och så handlar de, och så glömmer jag att stänga en av dem där. I en av de här delarna som inte köpt speciellt vanligt mycket glass, utan den kanske mer sällan. Så ligger den öppen hela tiden, hela min körrutt. Får inte jag någon indikation på det, då är det ju stor risk att hela den här lasten av glass faktiskt, de kasseras. Så bara att mäta den temperaturen så är det bra. Har jag den här lilla boxen dessutom, så kan ju jag, ni vet, det finns ju några killar framförallt i Skåne som gillar att stoppa en kniv i däcken eftersom de håller på och tjuter utanför villan. Och tycker det är lite störande att de står där och dingelidongar så ungarna kommer ut. Men om jag vet positionen och jag tar rätt på vad mina kunder är, så kan jag ju faktiskt skicka ut ett sms och säga att nu kommer jag om 3 minuter. Till hörnet mellan Västlevägen eller någon annan väg. Det är också ett sätt att affärsutveckla med bara de två parametrarna. Och då har jag också dessutom, så kanske jag som arbetsledare ser hur rutten går. Jag kan koppla in andra värden om det är någonting som händer i en kollision eller liknande, så får jag också ett sånt värde. Bara på den enkla. Det här är, ja, jag drog ju faktiskt den här säkra kylkedjan. Den här lilla boxen har vi använt till lite mer, ja, reklamen väntar vi med, lite mer saker. Vi hade dialog med Svenska kyrkan. Det var lite spännande, för att de har ju alla kyrkor som är någonting att ha, har en gammal fin orgel som är flera hundra år gammal och som är värd x antal 100 000 miljoner. Och det visade sig att de hade ett bekymmer, för i kyrkorna så varierar temperaturen och luftfuktigheten väldigt mycket. Och beroende på om den kommer nedanför en viss temperatur eller ovanför och luftfuktighet, jag kommer inte ihåg exakt, så är det stor risk att den här orgen går sönder och får renoveras för extremt mycket pengar. Men det kan man väldigt lätt fixa. Bara man får en aning om att det är på väg att vara i den här luftfuktigheten, så ställer man bara dit en fläkt. Så är det löst. Men du måste ju veta om det. Och det är klart, lite erfarenhet har man, men många gånger så har man inte det. Så bara koppla upp, släng in en sån där som går på batteri till och med. Så kan den faktiskt skicka ett sms till vaktmästaren eller kyrkovaktmästaren och säga, nu är det dags att fixa dit en fläkt. Med det här exemplet så vill jag säga, ibland så är det inte någon rocket science. De här värdena, det är de som skapar, sensorvärdena som skapar det reella värdet. Och man på det kan vi sen lägga mer avancerade algoritmer som faktiskt säger att om det här inträffar 3 gånger i följd, så är det förmodligen det här problemet och då ska du göra det här. Och då pratar vi predictive maintenance, vi pratar den här flygplansmotorn som General Electric hade, som är uppkopplade. De har ju ändrat sin affärsmodell. General Electric säljer inga flygplansmotorer längre, de säger flygplansmotorer. Timmar eller flygtid. Det är så de gör. Och den är helt, det är fullt med sensorer i en flygplansmotor numera. Många, många fler än vad det har varit tidigare. Och syftet med det är att ta in värdena hela tiden. I början så var det så, då kunde ju någonting gå sönder och så var det stillestånd på flygplatsen. Men då tittar man på inspelningen bakåt, så nu uppstod de här värdena i den här följden. Och så när det hänt 3-4 gånger, då fick man ju faktiskt en modell för hur man räknar ut en algoritm att just det här felet, om det, de här signalerna kommer in, då vet vi att det behövs service av motorn. Och kan man göra det med alla de här, vilket de har gjort, så kan du eliminera tiden som du behöver ha servicetid på plattan. För när du ändå gör det där så gör du 4 åtgärder till flygplansmotorn istället för en, som i sin tur skapar ett stillestånd på 2 timmar. Och det här är ju ett sätt för dem inte bara att ta in värdena och veta hur många timmar de ska debitera, utan det är också ett sätt för dem att säkerställa att de har så många timmar i luften som möjligt. Och det är lite mer avancerat. Men då börjar man här. Och det är faktiskt så att den här lilla prylen då, den kan man ju, man kan ju bara köra in den som den är. Om man vill göra proof of concept på någonting, man bara in med 10 stycken eller en eller 25, så kör man. Vill man arbeta lite mer med mer avancerade BI, eller vi har gjort en väldigt positiv bock med Azure på den här, så den går ju kopplat till Azure. Eller om jag har någon annan business intelligence, så kan jag också via API koppla den dit. Och då har man löst det här tråkiga. Då slipper ni fundera på upphandlingar av konnektivitet och hårdvara hit och dit och sådär, utan man köper det som en tjänst. Så det definitivt när ni går härifrån, så jag tror Per och Kristina tar emot ordrar sen. Det går bra, hoppas jag. Annars så blir jag sur. Annars gör jag det. Lite grann av min presentation som jag vill ha fram, som jag försökt ta fram, det är att det händer överallt. Jag brukar utmana framförallt i vår egen interna organisation att ta mig till vilken kommun, företag, vad som helst, så kan jag hitta 2 jättetydliga applikationer som ger en extrem ROI inom 2 timmar. Jag kanske gör det lättare, för jag har sett så många, olika referenser. Så jag kan ju ta en referens från en annan industri och lyfta in den kanske i en annan verksamhet. Så mitt råd till er, det är egentligen att följ med området. Var inte rädda för att stjäla idéer, för det finns extremt mycket effektivisering att göra, och man kan ändra affärsmodeller samtidigt. Och dessutom, vill ni ha hjälp med att implementera lösningar eller ha ytterligare idéer, så finns ju vi och våra partners. Det är ju så att vi har ett ganska stort partnernätverk, precis som Microsoft har, men koncentrerat runt MTM IoT, som hjälper oss med saker som inte vi är duktiga på, och de är väl certifierade av oss. Så finns vi där som rådgivare. Och sen fick jag också, just det, jag har skrytbild att vi är världens bästa på det här. Ja, det behöver ni inte se, det vet ni. Den här lovar jag visa också. Azure kör tydligen ett event den 18 november som är också kopplat till det här. För där handlar det om vad gör jag av den datan på ett bra sätt. Någonstans måste det förädlas, omsättas i egentligen regelmotorer och i aktivitetslister. Annars är inte datavärde någonting. Så jag avslutar där, och är det några mer frågor för övrigt? Vi finns ju här också, både i våra monter, och jag kommer att hänga kvar en liten stund också. Så tack för mig, hörni.